Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Hej allihop! Äntligen är jag tillbaka. Som ni har väntat, som ni har längtat. Det är Robert Kukust Åsik och jag har ju varit borta ett tag, men nu är det dags att återvända, för det har ju hänt spännande saker i nördvärlden. De är så spännande så jag har varit tvungen att tillkalla en specialexpert på dagens ämne, och jag tänkte att det är ju ett speciellt sätt att introducera folk till den här genren som jag tänkte att vi skulle ha här. Så att jag kommer inte presentera våran gäst, utan vi kör så här istället.
The following contest is scheduled for 1-4. Introducing first from Skopje, Robert Stardor, Red One Kusosik. And in the other corner, from Halvorsdal, Jonas Medtun.
Alltså, det låter det vackraste, jag är tårögd. Tänk om man kunde få en sån varje dag när man stiger upp ur sängen. Vilken inspiration för att komma igång med en ny dag. Jag är rörd och tacksam, och det är så fantastiskt stort att få vara med här.
Ja, jo, men det är kul. Vi har länge försökt få med dig till podden på vissa grejer här, och det här vet jag är ett ämne som, det ämnet vi har idag är ett ämne som ligger dig nära hjärtat och har gjort det länge. Vi kommer komma in på det mer här längre fram. Men innan vi börjar med dagens ämne så är det så här att vi brukar ju alltid ställa en fråga till våra gäster i den här podden. Och det är, vad är det nördigaste du har gjort på senaste tiden som inte har med dagens ämne att göra?
Det tror jag faktiskt är. Jag spelar gitarr, håller på med musik, lite sådär, lite på olika sätt och vis. Och då häromdagen så gjorde jag lite, jag skulle leta efter en lite prylar som hade en kläkammare helt enkelt. Och då sprang jag på, mina fingrar sprang på ett plektrum ifrån musikmojen som jag trodde gått förlorat. Jag hittade för länge sedan klassisk musikaffär, för övrigt musikmojen i Trollhättan. Och det här plektrumet, det skickar ut ett rött fint med musikmojen-loggan, lite sargat i kanterna, för det har varit med om en del. Och då tänkte jag så här, jag måste spela in en låt med det här plektrumet. Jag tror att det har någon sorts helig retro-känsla i sig. Så att det är kanske det nördigaste, att jag har tagit fram det här plektrumet. Det ligger och väntar på att bli använt nu, nästan som en liten heligt föremål kan man säga. Så det är lite nördigt väl, är det väl?
Ja, men det är det, definitivt. Det är ju sån här, för oss Trollhättebor är ju det en, ska man kalla det, en institution.
Ja, det var det verkligen. Den affären har glatt många genom åren. Den finns ju inte kvar idag sedan ett antal år tillbaka. Men det är ändå en bit, för den utomstående betraktaren kanske det kan ses som en bit plast. Men för mig är det kulturhistoria av stora mått som framkallar rysningar längs hela min kropp.
Ja, men det är samma här. Jag kommer ihåg, jag tror jag köpte faktiskt min första vinyl där, och det var en...
De sålde inga skivor väl, tror jag inte.
Jo, men nej, jo, men det gjorde de faktiskt. De hade, det var ju musikmagen som låg. De sålde ju instrument och allting. Men jag tror även de hade en viss del skivor faktiskt. Så att min musikresa har aldrig varit den instrumentala, den har varit den spelade musiken, och där började någonstans där. Men för de låg ju nere på Drottninggatan, Trollgatan där någonstans, va?
Det stämmer bra, du har säkert rätt. Jag kan vara, ja, men jag minns instrumenten, det är det jag minns, och med stor glädje.
Ja, vi har ju lite olika musikhistoria du och jag, kan man säga. Det, för mig är det liksom, jag vet att för min pappa spelade nämligen orgel och så, och vi hade en orgel från musikmojen i många, många år, så han sprang ut och in där hela tiden, och jag vet att det var någon jädra skiva vi fick tag därifrån som han fixade åt mig, som jag ville ha. Så att det var, ja, det här är så länge sedan, Jonas, så det kan vara att jag börjar bli dement också, jag ska inte svära på det.
Fast om det är så, ditt minne är lika viktigt som vems minne som helst, att det är bara underbart att man kan säga att det, ja, sålde säkert allt möjligt där som populärkultur kan vi säga. Det var i alla fall en kulturbärare på alla sätt, affären i fråga.
Ja, vi kan ju se. Vi kan göra så här. Om det finns någon som lyssnar på det här programmet som var en stadig gäst hos Musikmojen, så får ni gärna kommentera och säga vem av oss två som har rätt och fel.
Jag strider inte för det. Jag tycker det var roligt att musiken fanns där på alla sätt.
Ja, men det låter ju bra. Själv så har ju jag då det nördigaste jag har gjort på sistone, det är så här att jag vet inte hur, jag håller på att avsluta en rollspelskampanj. Det är Törnetornskampanjen till Subarum-rollspelet som nu har nått sitt slut, och jag har alltså spelat detta i 11 år plus, tror jag det är. Inte hela tiden då, men vi, i princip har vi försökt spela varannan vecka när det inte har varit så här lovtider eller någonting, utan ja, ett par timmar varannan vecka, och vi har hållit på i 11 år, och det är liksom ett år mer än vad min dotter har levt sitt liv.
Alltså, det är så otroligt imponerande. Jag själv kom ju lite från rollspelsvärlden på 80-talet då. Jag vet, vi spelar här Drakar och Demoner Expert, var ju, jag tror det hette väl Mörkrets Hjärta, en trilogi, tre stycken äventyr, och så var det ju ett stort som hette, det kom ju senare, som hette Svavelvinter. Det var ju så här gigantiskt, och det tog ju ett bra tag, men det här slår ju alla rekord. 11 år, det här är ju värt en applåd, tycker jag faktiskt.
Ja, det är nog det är, som sagt, jag tror vi har två, kanske tre spelmöten kvar. Jag ska dock nämna det att Mörkrets Portar, eller Maktens Portar heter det.
Var det
ja, precis.
Det heter Mörkrets Hjärta, var ett av
Det var sista delen där. Det är Döda skogen, vad fan sen heter andra nu står det still, nu kommer alla i rollspelsvärlden skratta åt mig. Men sista är Mörkrets Hjärta. Ja, men det är Döda skogen, Maktens Portar och Mörkrets Hjärta heter de. Och de har nu kommit ut till nya Drakar och Demoner faktiskt, som Path of Glory. Så de har återupplivat den kampanjen faktiskt. Så att den finns att spela igen. Så nu kanske ska vi våga hoppas på att Svavelvinter också kanske kommer här så småningom.
Alltså, det vore, jag har inte spelat det sedan 80-talet. Jag har faktiskt en låda med gamla rollspelsgrejer som jag inte har öppnat på länge, men det borde man faktiskt göra för att känna nostalgins vindar blåsa över en. Fast jag tycker det är så skitkul att det lever vidare, den världen. Jag är djupt fascinerad fortfarande. Men hur håller man ångan upp i 11 år? Okej, för att jag kommer ihåg, vi fick en Sinkadus, var en rollspelstidning som vi skickade en insändare till, för i någon regelbok så stod det så här att, ja men tips för att hålla igång en bra kampanj så här, ja men bestäm, då stod det så här, bestäm på förhand vilken, ska ni äta pizza eller kinamat, bestäm det innan så slipper onödig tid gå åt att diskutera detta. Och då skrev vi en insändare till den Sinkadus. Ja, vi läste ju på sidan 13 i regel bla, bla 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 boken så här. Och nu har vi pratat med skolsyster och hon säger att med sådana matvanor så riskerar man, kan man få skörbjugg typ, eller något skrev vi, typ så. Och det var ju bara ett skämt givetvis, men då gällde det en kväll. Men 11 år menar jag, hur håller man ångan uppe, måste jag ju fråga.
Ja, det har ju varit en del, både pizza och kebab och chips och sånt. Jag har ingen skörbjugg än faktiskt, men jag kommer ihåg den faktiskt, för jag tror den har gått lite som en sån skämtgrej inom rollspelsverige, just den kommentaren. Den har varit urklippt och går som en sån liten meme inom rollspelsverige.
Stort! Jag kommer på den, jag har ju tidningen kvar, så jag tog en bild på den och ut den på sociala medier, Facebook typ, för en massa år sedan. Så den, jag har själv lagt ut den någon gång.
Det kanske är det jag har sett, men jag vet att jag tror till och med att jag har delat den ett par gånger också på olika ställen, så att det är inte helt omöjligt att den dyker upp lite varsant. Men du Jonas, nu släpper vi rollspelet, hur jädra kul den är, och så ska vi gå in på dagens ämne som då är,
ska vi presentera?
Wrestling, professional wrestling.
Precis, professional
wrestling.
Ja, pro wrestling, professional wrestling, sports entertainment. Det finns många kära namn på det här ämnet. Och varför hoppar vi in på det här idag? Jo, det är ju så att det har ju kommit en nytändning här nu, i och med då att ett av de största, får man väl ändå säga, eller det största och drivande företaget inom sports entertainment, WWE, alltså World Wrestling Entertainment, tidigare WWF, World Wrestling Federation, har ju nu då börjat sända på Netflix. Vad säger vi om det? Är det bra? Är det dåligt? Är det fantastiskt?
Det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Jag har haft det här prenumererat på det här WWE Network som är ju typ som en streaming, eller det var ju en streamingtjänst helt enkelt för wrestling, men att det har kommit upp på nu på Netflix och att de här veckoprogrammen Raw och SmackDown sänds live helt enkelt, och det gör ju alla de här, det heter ju inte pay-per-view längre, det heter väl premium live event.
Det är så. Ja, precis, det är ju sådana då. Pay-per-view var ju tidigare att man fick ju helt enkelt betala för att få se en tv-sändning. Jag tror aldrig fanns det i Sverige överhuvudtaget.
Jag tror inte det, utan det var ju de som hade de kanalerna som hade, det var ju sådana här betal, TV1000 hade ju WCW ett tag och då ingick det nog i det, tror jag. Så att jag tror inte, nej, man kunde inte köpa enstaka matcher i Sverige, det kunde man nog inte göra då, nej.
Nej, jag för mig att det var liksom eftersändningar av de stora eventen och sånt kom ju liksom lite efter att de faktiskt hade varit då. Och det är ju lite, vi kommer komma in mer på de här grejerna, utan, men jag tänkte att vi ska ju faktiskt börja från början nu, och det är ju: hur skapades ditt intresse för wrestling? Vart började? Hur började? Ta oss igenom det här.
Jag gjorde faktiskt, ja, det ska jag med glädje göra. Det är nämligen, jag kom på det nu när vi pratade, det är ju 40 år sedan, i augusti som jag upptäckte det, 1985. Och det var så här, jag ska dra den korta versionen. Jag har ju faktiskt gjort en liten presentation om en liten film eller dikt eller vad man nu ska kalla det, som heter När wrestlingen kom till byn, och det handlar om den här episoden. Och det var så att Sky, jag bodde på Lextorp som var ett av de tidigaste områdena att få kabel-tv i Trollhättan, och då blev ju utbudet radikalt förbättrat, eller utökat kan man säga, jämfört med, det var ju ettan och tvåan som fanns, bland annat Sky Channel som sände populärkulturprogram med musik, underhållning och dylikt, och wrestling. Så det var det jag såg det första gången. Fatta ingenting först.
Nej, det är samma för mig. Jag bodde ju i samma område faktiskt. Vi är ju uppväxta inte så långt från varandra. Men för min del var det så att jag hamnade ju lite efter, för att där jag bodde på Myrgången då, lite tvärs över Läxtorpsvägen, vi var ju de sista som fick Sky Channel. Så jag låg ju liksom ett år efter alla andra med, det var ju både wrestling och det var, vad hette han, inte Dr. Snuggles, vad hette han med hatten där och alla verktyg och som alla var så...
Nej, vänta, det måste jag komma på. Den heter ju, jag kommer ihåg låten, jag kommer ihåg, han heter ju Inspector Gadget.
Så var det, Inspector Gadget var en sån som alla skulle titta på den tiden då. Det var ju också jättestort med Sky Channel då, det var liksom, men det var nog det de flesta tittade på, för jag tror wrestling, det var det som sög in mig i varje fall.
Och det, jag minns ju det här första matchen jag såg. Jag tror, fast jag kan ha blandat ihop det här, det kan vara en efterhandskonstruktion, men Chief J. Strongbow mot, han kan inte ha hetat Brutus Beefcake på den tiden, det vet jag inte. Men jag tror det var någon match, tror jag, som jag såg och bara, jag chockades. Vad är det här för något? Jag förstod inte. Vad händer?
Nej, men det var ju så, men jag tror det var, han hette, det var ju någon som hette Beefcake, vet jag. Brutus the Beefcake.
Jajamän, Brutus the Barber Beefcake till och med så småningom, men jag vet inte om han hade fått det namnet då, eller om det bara var att, jag vet inte om han var inne i förbundet då, eller om det bara något jag pusslat ihop efteråt, men det var i alla fall en suspekt upplevelse att få det här till sig. Fascinerande och skrämmande på en och samma gång.
Ja, men visst var det, och de här namnen, vi kommer ju komma in på massa av de här karaktärerna nu medan vi pratar, så det kommer ju droppas namn hej vilt här, och ni kommer undra, vad är det här, vem har kommit på det här? Men för min del så var det så här då, att jag minns ju att mitt första var ju så här, att jag sa ju det, att vi hamnade ju liksom lite efter, och jag visste att det var många som hade sett då WrestleMania 2, och det är ju, för er som inte vet då, så är ju WrestleMania, är ju, det är väl, ja, det är the Holy Grail i wrestling-sammanhang. Det är det största. Ja, det är Super Bowl, det är VM i fotboll, allting samlat i ett med artister och fyrverkerier och hela skiten, och alla är med. Alla som är, har man ett namn inom wrestling så ska man vara med i WrestleMania. Och det startade då, jag kommer inte ihåg vilket år det startade.
1985. Första var 1985. Och det var det som var så galet, att de visar ju det. Ja, det, jag vet inte vilket dag, det var väl på våren, brukar jag ju alltid WrestleMania vara. Jag tror det var det även det året. Men det visades då i efterhand, inte långt efter att vi hade fått Sky Channel. Så jag kunde se WrestleMania, första upplagan, med, ja, inte så långt efter att kabel-tvn kom till byn.
Och det var, och jag vet ju, för att det var ju ett jättesnack om det här då med WrestleMania just. För det var ju det, och det är ett namn som, det är så jävla fyndigt. Det sätter sig ju utan dess like. WrestleMania, det är ju galet, det är bra, det är allt det här då. Och jag vet att alla snackade om, jag visste inte vad det var. Men jag fick då först chans att se WrestleMania 3. Och jag har ett svagt minne, för det var ju en sån eftersändning då. Det var ju inte att man såg det live, men det kom eftersänt. Och jag minns då det här ögonblicket när Hulk Hogan plockade upp Andrew the Giant och slängde honom i backen. Och det var alla första gången någon hade gjort det, tror jag. Eller åtminstone säger de att det var första gången. Men i och med det så tog han över världsmästartiteln, eller vad det var.
Han var världsmästare. Han var mästare, men blev utmanad av Andre, för de var ju kompisar. Andre törnade mot honom och gav sig på en. Så det blev ju... Ja,
ja. Det är så länge sedan så jag minns inte det. Men jag vet att han tog upp den här jätteklumpen, och för er som inte vet vem Andre the Giant är, sök upp han på nätet, titta på bilder. Det här är en man som led, han hade en sjukdom som gjorde att han stoppade aldrig växten. Han var enorm. Det finns bilder han sitter och håller i ölburkar som ser ut som leksaks dockhusgrejer i hans labbar liksom. Tog han någon runt huvudet så kunde han lätt krossa den personens skalle. Han var urstark, den här mannen. Jag har inte en aning om vad han kan ha vägt, men han måste ju vägt en bra bit uppåt så här, fan, 250 kilo minst liksom, 300 kanske. Och Hulk Hogan är inte en liten person heller, men och i sin prime så var han nog superstark. Men ändå, han lyfte den här mannen rätt upp och drog han rätt ner i backen. Jag tror fan det skakade hela vägen till myrgången på den tiden.
Det gjorde det även till citronfjärilen. Och det roliga är att de byggde ju upp det så bra, att hur ska han släma Andre? Och vi var ju så inne i det här, jag och några kompisar som var intresserade av det här. Så man bara, detta är ju fullständigt sant. Hur ska detta gå? Kan det ens vara möjligt? Men sen har det framkommit efterhand att det var ju inte första gången, utan de hade ju mötts många gånger tidigare. Det var ju tidigare, så han har ju slämat Andre. Det finns det klipp på. Många gånger. Men det intresset för mig när det tändes, måste jag bara säga att jag ska bara lägga in en liten passus om det, att då tändes ju ett intresse och en fascination som har kommit och gått under åren. Så jag kan inte kalla mig, absolut inte kalla mig för expert, för att ibland så har det gått år som jag inte har någon koll. Sen har jag satt mig in i det igen och det har kommit och gått, men det har legat mig faktiskt varmt om hjärtan sedan dess. Så att vissa epoker har jag jättebra, eller bra koll på, men så finns det kunskapsluckor helt enkelt som man får fylla i, och det kan man göra i efterhand när man kan se gamla galor och sånt där. Det är jätteroligt.
Jo, men det har ju hänt så jädra mycket här, och nu vi kommer ju hålla en del fokus nu på just WWE, eller före detta WWF då, för att de är ju som sagt de stora, de är liksom, de har haft utmanare genom åren. Det har funnits till exempel då WCW till exempel. Numera finns det något som heter ACW.
Ja,
och så vidare. Och ja, det är lite olika så här. Och det här har ju också varit en del av mytskapandet kring wrestling som stort, att de här olika bolagen, inte bara att liksom ha kända personer som kända wrestler som går i clinch då, utan även bolag som har gått i clinch då, att nu vet jag inte vilket bolag det var som hade just WWF eller WWE då, men det var väl Ted Turner som klev in och bestämde att hans bolag minsann skulle ta över wrestling i tv och så vidare då, och göra något stort, och då startades WCW, som sen då blev det blev ett krig helt enkelt mellan kanalerna till och med.
Ja, precis, för det här WCW, de hade ju anor från tidigare, men så när just det Ted Turner klev in så fick de ju mycket, ja men resurserna blev, för det kan man ju säga, från början var det ju, nu ska vi inte gå in på det, men det var de här regionala promotions som fanns i olika, det finns ju fortfarande kvar vissa delar, men förr i tiden var det just de här regionerna, men det var ju den här WWF som hette på den tiden. Man köpte ju upp eller gick in på olika marknader och det blev större och större, och det, WCW blev ju också någon motpart det, några år senare, när det blev, så det verkligen blev precis som du säger, ett wrestlingkrig.
Ja, och det utartade ju i att det var ju liksom så att WCW, de köpte ju över de största stjärnorna från WWE. Vince McMahon som startade WWF och WWE då sen, han ville ju inte betala för mycket, han ville tjäna pengar själv liksom, det förstår man, det, har man startat en sån skapelse så vill man tjäna pengar på den. Men det gjorde ju att de här största stjärnorna, när de blev erbjuda dubbla löner, så gick ju de över till konkurrerande bolag och allting. Och det drog ju upp fighten då. Så att till slut så var ju Vince McMahon då tvungen att göra något åt det. Så det slutade väl helt och hållet med att han till slut genom en kupp lyckades köpa WCW, tror jag till och med.
Ja, precis. Det var ju 2001, vill jag minnas. Och det var ju egentligen så att WCW var ju större under... Det finns ju en podd som heter 83 Weeks som Eric Bischoff har, som var någon sorts kreativt drivkraft där i WCW. Så 83 veckor så var de före i tv-ratingsen, så var WCW större där. Och en sak utav det hela var ju också att de erbjöd ju, jag tror att de kallade det så garantilöner, att de hade högre, en grundlön som var högre. I WWF så fick de var mycket mer framträdande, fick de göra mycket mer turnerande runt omkring, så att det var ett hårdare, ja det är ju hårt i vilket fall som helst, men de hade ett tuffare schema, så att vissa kontrakt som WCW erbjöd var fördelaktigare.
Precis, och där snuddar du faktiskt på en väldigt intressant grej som alltid kommer upp när man pratar wrestling. Och det är då frågan, är wrestling fake?
Ja, det är rockmusik fake, eller är ballett fake? Eller, ja, men wrestling är ju, det är ju en konstart som är något av det finaste vi har.
Ja, men det är ju det. De kallar sig till och med sports entertainment. Det är inte sport på att det ska vinna, utan det är sport som underhållning. Och det tror jag många har svårt att förstå. För man ser två personer som ska puckla på varandra, och då förväntar man sig att en ska vinna. Men egentligen så känns det ju som att det handlar om något helt annat.
Ja, för jag tror att förr när folk tittar så här, men kolla publiken, de står där och skriker, de tror ju det på riktigt. Men det är ju inte det handlar om, utan publiken är ju med i skådespelet. Det är ju det som kanske skiljer wrestling till många delar från annan, om man säger teater. Det är ju ingen som ställer sig upp, om en bad guy i en teater gör dumma saker, så står ju inte folk och buar. Men i wrestling är ju det meningen, att folk ska ju reagera på de stygga och jubla åt de goda, så att det blir en dynamik där publiken ändå är med. För det är ju det som, alltså skulle publiken gå dit som en kritisk granskande, ja men det här är ju bara fake, jag såg att det där träffade inte, då är det ingen idé. Det här är ju ett skådespel, en fysisk teater som är helt extremt skickligt framförd ofta.
Ja, men den är ju det. Jag brukar ju säga då att det är ju lite som gamla romarrikets gladiatorspel som handlade om bröd och skådespel. Här är det bärs och wrestling. Det är det handlar om. Och de gör det förbannat bra. Det är ju artister som står och de slaktar sina kroppar för publikens skull och allting. Det är ju gladiatorer på ett sätt. Men sen har vi en hel stab bakom de här människorna som planerar och skriver storylines och tänker ut konstiga twists. Och de är mästare på att förstå hur en publik fungerar och snappa upp det.
Ja, absolut. Och det här med att som folk säger, ja, men wrestling är ju fake, men samtidigt, det har ju varit många brottare som har fått den här frågan, och det är ju inte så att det är ju otroligt slitsamt för kroppar, och det gör ju förstås ont det de håller på med. Det är ju ingen, de är ju inte gjorda av gummi, utan det är ju riktiga människor som agerar väldigt fysiskt, och allting runt omkring, alla, det är ju just det du säger, de här storylines, det är ju det som gör det roligt. Och jag ser ju en stor del av komik i det hela också, för att många gånger är det ju brottningen som är okej, någon har, förr på 80-talet kunde det vara lite mer så här, okej, någon har tagit, han snodde min tupé och så min pudel där, nu ska vi göra upp i ringen om något sådär helt, det är en egen logik som finns i det universat, kan man säga.
Ja, det finns ju massa stories där folk har gimmicks, och de är, jag menar, ta den här när, jag tror det var Jake the Snake Roberts, alltså, som var känd för att ha med sig ormar in på wrestlingarenan och i en sekt som hade med sig. Han mötte, tror jag det var Randy Savage, ja. Macho Man, ja. Och lyckades få fast honom i snörerna som är runt ringen, så han fastnade där. Och så slängde han ut, jag tror faktiskt det var en kobra som alltså det finns en sån där, den kobran hugger Macho Man i armen och det börjar blöda, och det här var i någon sån här pay-per-view direktsändning, och det här var ju rätt tidig tv, så att det var ju, alltså den chocken som gick igenom folket, shit, vad är det som händer? Ja, det finns mycket stories kring det här i efterhand, och man kan titta på intervjuer med de här gubbarna om detta, och det är spännande. Det finns ju andra sådana exempel också, hur jag tror det är Hulk Hogan som fick någon fråga av någon late night show värd som frågar också om det var fake, och han tog något stypgrepp på den här gubben så han gick i backen och slog sönder skallen. Och
det blir någon rättssak om någon grej, jag kommer ihåg på något sätt där. Och så det är, och sen ska man ju under själva, just att det sker live är ju också en fascination, att det är inga omtagningar på en direktsändning, utan det är ju inför publik, inför kamerorna, så sker det att de kan, och det är jag imponerad när de kommer ut och gör en promo som vi kanske kommer in på scen, men alltså någon, antingen intervju eller så prata själv också, för att driva en berättelse framåt, att det där kan ofta ske, men det är också live och man berättar historier på olika sätt, och det är ju inga omtagningar när det väl är. Det är ju en kväll är ju liksom, en match kan ju vara väldigt lång.
Och ja, och det kan ju gå fel. Det har ju gått fel. Jag tänker på sån som Owen Hart som bokstavligen ramlade ner i ringen och dog för att hans säkerhetssele inte fungerade när han skulle droppa från takriggen ner i ringen. Och The Show Must Go On tog de beslut om och fortsatte den kvällen att wrestlas med blodet fortfarande kvar i ringen efter att de visste att han hade dött. Så det här är, alltså jag skulle inte säga att det här är fantastiskt att se, men alltså det finns såna, det har hänt såna saker som har blivit myter och legender i det här, som är så, som bygger hela den här skapelsen kring wrestling. Och att då prata om det på riktigt eller inte, det är, som sport vet jag inte, det är inte som en tennismatch när man kan räkna antalet förlorade bollar, men alltså jag tänker att man går ju ändå på en fotbollsmatch till exempel för att se underhållning, man dricker en öl och man vill heja på ett lag och man vill ha kul, och det är ju det som det går ut på. Och jag menar, herregud, blir du inte underhållen på en sån här, säg WrestleMania, så då tror jag du har, då har du inte allt hemma, tror jag.
Det är klart att det är otroligt många faktorer som spelar in, och att man kan göra det. Fruktansvärda saker har hänt, precis som du sa. Det är ju många hemskheter som har hänt på grund av att det är ju ingenting man ska ägna sig åt hemma, fast det, ja, det är det inte direkt.
Nej, och det säger de ju faktiskt hela tiden. Jag tänker faktiskt, det var senaste avsnittet nu på, nu kommer jag inte ihåg vad det var nu, om det var SmackDown eller Raw här, men Kevin Owens, en stor stjärna i dagsläget och i nutid, kom ju faktiskt ut och fick berätta att han har fått en nackskada som gör att han kommer bli borta nu då i ett antal år antagligen innan det är läkare. Han vet inte om han överhuvudtaget kan komma tillbaka till wrestling. Han har varit en jättestort namn, och de hade till och med börjat hypa en jätte storyline kring honom och Randy Orton här, och en annan stor kändis då, som de antagligen får bryta nu då. Och i samband med det så sa de faktiskt att det här är en av orsakerna vi alltid tjatar om, att ni inte ska göra detta hemma, för att det är på ett sätt riktigt. Och det kommer man inte ifrån.
Nej, det är ju fasansfulla risker om man, för dem som ja, det är ändå, det är klart, de som är så, de är ju otroligt tränade, de här personerna som gör det, och det ska man ju komma ihåg, att det är ju två personer möts, så är det ju lika mycket den andra försöker få den andra att se bra ut också, så att det är ju inte, det är ju ett samspel som bygger på att båda två, ja, men den som far i backen måste ju agera med den andra, och alla de här olika greppen som ser så fantastiskt, ja, de flyger hit och dit och det är olika saker, så det bygger ändå på att det är ett samspel som är, tycker jag, så otroligt imponerande, att de jobbar ju tillsammans.
Ja, det är ju så mycket som ligger bakom det här.
Det ska se tvärt emot ut, det ska se ut som de kämpar mot varandra, men egentligen gör de det ju tillsammans.
Precis, för det är ju en berättar, ja, ett sorts berättande, och det finns ju också så här, när man är man intresserad av wrestling och börjar liksom fördjupa sig i ämnet och så här, så finns det ju massa fantastiska berättelser. Som vi har ju ett känt sånt fenomen var ju till exempel då Ultimate Warrior, som då, vi snackade WrestleMania 3, hur Hulk Hogan slog Andre the Giant. Någonstans på vägen så tappar ju Hulk Hogan sin den här första eran med Hulk Hogan, hans glanstid, och de behövde hitta en ny ersättare, och det fanns en då wrestler som hette Ultimate Warrior som hade en fantastisk entré, kanske den bästa entrén ever. Men som wrestler vet jag inte om han var så jävla bra egentligen. Det har ju folk varit ganska eniga om, att han kanske inte var den bästa av wrestlers. Utan alla som jobbade med han var ju tvungna, för att de ville då på WWE höja upp den här personen att bli flaggskeppet inom företaget. Han skulle vara ansiktet utåt, för folk ville köpa hans t-shirtar, hans kepsar, allting. Men han kunde inte wrestla, så de var ju tvungna att skicka in folk som kunde få han att se bra ut. Så det är en sån typisk historia om detta då.
Ja, visst, och sen om du matchen du pratade om förut, WrestleMania 3, den stora klassiken Hogan mot Andre. Vid det tillfället, Andre var ju otroligt fysiskt dålig trim. Han kunde ju nästan inte, det ser man ju på matchen, han kan ju nästan knappt röra sig. Alltså han är ju så trög, och det är ju tragiskt, för att hans kropp sa ju från ganska, han var ju inte alls gammal då egentligen, men där är det ju det här som kallas för, ja men, ringpsykologi, eller att de byggde psykologiskt upp själva matchen. Den är ju inte, det är ju ingen spektakulär match om man tittar idag, det finns ju otroliga, alltså det händer grejer, bara blixtrar till, men det som gör att den matchen är så otroligt spännande att titta på är att de bygger upp det på ett psykologiskt plan snarare än att det kanske är de flyger ju inte direkt fram och tillbaka, men det är ju den här bodyslammen som man väntar på ska den ske, och han försöker ju slämma Andre i början och misslyckas och ramlar och får honom över sig, och det sätter ju tonen för att det här kommer ju aldrig gå, och så vänder det sen att han lyckas, och då blir det ju liksom en berättelse i, det är en liten mini långfilm i, men ett helt drama liksom i själva matchen.
What you gonna do when Hulkamania runs wild on you?
Precis.
Det
är frågan vi alla ställer oss.
Han lyckades till slut i varje fall. Ja, men som sagt, vi har ju, det finns massa sådana berättelser som man vill fördjupa sig, och jag tänker liksom att, och det finns ju många, många kända namn i det. Vi har ju nämnt några nu då redan, men det finns ju både gamla namn som Bruno Sammartino, Bob Backlund. Sen då i samma era som Hulk Hogan så fanns det då Roddy Piper, Ric Flair. Sen har det ju kommit senare namn då som, Warrior var ju där. Undertaker, som är nog, alla pratar om Hulk Hogan, men jag tror att Undertaker måste väl ändå vara den största genom tiderna, skulle jag tro. Jag minns att jag såg hans första match när han kom in, och jag undrar, vad i helvete är det här för en snubbe alltså?
Ja, den karaktären var skrämd ju vettet hur många i början där. Sen, ja, men det var ju, det är en briljant karaktär verkligen. Han bytte ju skepnad senare, men
precis, han blev American Badass, vilket jag kan väl, det kanske gick hem i USA tror jag, men Undertaker, han fick nog gå tillbaka till det så småningom.
Ja, men det var ju verkligen en, och han hade ju den längsta streaken obesegrad på WrestleMania, så han hängde ju med i många år också. Det var ju inte länge sedan han la av.
Nej, precis. Han, den bröts ju där då av, och vad heter han, brottar?
Brock Lesnar var det.
Precis, Brock Lesnar. Och det var ju så här, folk var ju i chock. Hur kan, ja, det grät, så det var, folk skulle aldrig titta på wrestling igen, och det var massa, och sen fick ju Brock Lesnar, det var ju, det är också en sån här grej, för att då gav de över facklan till Brock Lesnar, som blev ett sånt jättepopulärt namn efter detta också, som växte och blev helt, också The Beast liksom, det var ingen som kunde besegna honom, och det var liksom så här, så att de valde ju rätt tidpunkt att ta The Streak där, och att Undertaker förlorade där.
Ja, det är ju så. Jag såg aldrig den matchen där. Jag har ju följt det sporadiskt till och från, så den eran hade jag inte riktigt så här koll på. Men man vet ju att wrestlinglogik, den är ju, det är en särskild form av logik, så att det är alltid, de lyckas alltid att komma tillbaka och bygga upp nya karaktärer, och liksom, det är en fascinerande värld. I wrestlingens värld, det är kanske inte alltid en som är 1,72 kan bli 2,30.
Ja, men det finns ju mycket sånt, och det finns såna här mytiska händelser. Du har ju en som jag tänker på, det är ju The Montreal Screwjob,
ja,
mellan då heter han? Bret the Hitman Hart och Shawn Michael, The Heartbreak Kid som han gick under smeknamn då, där det var bestämt att Bret skulle då lämna WWE och gå över till WCW, och att han då skulle få en sista match i Montreal, sin hemstad, för han är kanadensare, och att han då var ju Vince McMahon var ju då liksom att han får inte vinna matchen, trots att de hade lovat honom, så får de inte, han får inte vinna för bältet, han får inte ta med sig bältet över till våran konkurrent liksom, för att han, vinner han den här matchen och går över, så försvinner bältet med honom, och det kan vi inte tillåta, det är vårat bälte, det ska finnas kvar i WWE. Så att mitt i matchen där så var det avtalat att de skulle ha någon sån här finisher där Bret skulle vinna, men innan det så skulle Shawn Michaels göra någonting då och låsa fast honom i någonting, och när Shawn Michaels gjorde det här greppet så rusade Vince McMahon in och sa till dem att ringa i klockan, vilket då antagligen har blivit, ja, jag skulle säga näst Andrew the Giant Slammen, så är det kanske det den absolut största händelsen i WWE's historia.
En av dem är absolut, och det blev ju, ja, det var ju en sensation. Det har gjorts en film om det också, som den visades till och med på SVT typ 2001 eller 2 eller sån här. Jättebra film, men det är en otrolig historia, för det går ju gränserna, men vad är sant och vad är inte sant, och det här går, blir verkligheten. Det,
för... Ja, och det debatteras ju än idag då, att, för att det slutar ju då på plats med att Bret the Hitman gick ju in, han fick besök av Vince McMahon i omklädningsrummet och knockade honom så att han stöp och inte kunde resa sig, och så gick han därifrån och allting. Och det har ju diskuterats i många, många år om det var det här skriptat eller inte och bla bla bla, och det har varit sån bitterhet mellan de här på, i verkligheten i flera, flera år, och nu tror jag faktiskt det sista att de kom ut och sa att det här var på ett sätt planerat.
För det är ju det här, vad var det de säger, blur the lines mellan, och det kanske de inte pratade om på den tiden, men nu för tiden när det är, ja, med sociala medier och så här, att ibland kan det gå in och ut i vad är verkligheten för ja, jag vet inte om vi kommer prata om det sen, men det som kallas för kayfabe, alltså att man håller upp.
Du får gärna, har vi sådana här begrepp som är wrestling, så får du gärna förklara vad det är. Heel, kayfabe, alla de här.
Ja, heel är ju en bad guy, det är ju hälen, och motsvarigheten är ju face.
The pretty one liksom, ja. Men vad är då kayfabe?
Det är att man håller upp skepnaden, eller håller upp fasaden att wrestling är på riktigt, att det inte är, ja, på riktigt menar jag då alltså att det är ett tävlingsmoment, för det är ju, tävlingsmomentet är ju, det är ju förutbestämt vem som vinner, men i kayfabe så är det ju utåt sett så håller man upp en fasad. En heel är på riktigt en heel, det är ingen som
han är illa omtyckt. Men vi pratar ju också om det, att det finns ju faktiskt heels som är så här. Det finns ju några stycken som är, ja, de är heels och alla hatar dem, men sen när man väl får reda på hur de är på riktigt, så är de ju världens godaste. En som jag alltid var lite fascinerad av, det var The Earthquake, som var en jättestor man, som var, han såg helt jävligt elak ut faktiskt, och han hoppade runt och gjorde jordbävningar i ringen och satte sig på folk så att bröstkorgarna gick sönder, och han var jätteelak och allting, men han, enligt alla så skulle han, när de nämner så här, vem var schysstast i the locker room, så kommer alltid hans namn upp.
Han sägs ha varit en gentleman, och det är ju utåt sett, på förr i tiden så var det ju, då hölls det utåt så här, att det pratades ju till och med att vissa gick ju inte, de kunde inte det är ju någon historia där de tog någon, polisen stoppade någon i en bil, de hade, vem var det, nu ska jag inte säga några namn för jag kommer inte ihåg det, men det var två brottare, en bad och en, ja, en heel och en face, som var ultra heel och face, men i verkligheten var de ju kompisar, och så polisen stoppade de här, och så blev det någonting att de hade gjort, ja, men det var det nu, det var ingen större förseelse, men det var någonting, och då kom det ut att det var dem, och folk chockades ju, va? Och de kan väl inte åka bil ihop, de är ju ovän, så att de höll ju väldigt noga på det förr i tiden, vissa att de inte ens, de här gjorde ju det, men en del ville ju inte, de agerade även på sin fritid så att säga, som att de var en heel som inte kanske stod och hjälpte folk över övergångsstället, utan de höll sig till sin karaktär ändå.
Ja, men det är ju så, det är ju många, jag vet att till exempel Undertaker har ju varit då, han var ju väldigt så här att han tog inte intervjuer och grejer, utan han skulle ju vara the dead man liksom, att det finns ju någon backstory där att han är död och att han har återuppstått och att det är liksom så här, han kommer hämta döda människor och skickar dem till graven, och hans bror Kane då, en annan wrestler som dök upp och gjorde någon men den här personen då, Undertaker, att han hade så svårt för att han ville inte att det skulle bryta. Det var hans levebröd. Han har ju tjänat miljoner på det här. Så att han höll sig borta från allt sånt och liksom försökte vara totalt omöjlig att få tag på och snacka. Så det är först egentligen nu när han har pensionerat sig som han har börjat ställa upp intervjuer och poddar och snacka och sånt.
För nu för tiden med just den utvecklingen på med poddar och ja, men de senare, det är ju många år så sett, men då har det blivit lite mer. Nu kan man ju lyssna på poddar där folk som är, ja, men till exempel Ludwig Kaiser som är en ultraheel i WWE nu. Jag lyssnar på en podd, han verkar ju som otroligt trevlig. Förr skulle ju aldrig det funka, men nu så har det ju ändå gått åt det hållet att det ändå funkar att vara i karaktär på i den världen, men sen så sidan om så kan man ändå ge intervjuer och prata om businessen så att säga och hur det går till lite grann, och men ja, fast de avslöjar i och för sig inte för mycket, utan de håller det ändå till att inga hemligheter som röjs, men de kan ändå prata om sig själva.
Ja, nej, men det har ju blivit, jag tror det finns en större förståelse nu för hur, alltså det är också en sån grej som att det har ju aldrig funnits någon blueprint för hur man gör det här, utan det har ju byggts upp genom åren. Alltså när vi började titta var ju då gick det från att vara stadiumshower i wrestling i USA var liksom uppbyggt mellan olika distrikt där det fanns någon som skötte promotion och så vidare, och det som gjorde då att WWE och Vince McMahon blev stora, det var att han bestämde sig för att han skulle bli rikstäckande, han skulle ta över den tv-sändningarna, och sen då WrestleMania blev då guldskeppet i det här då liksom. Och Vince McMahon i sig är ju bara, han är ju en historia i sig, och hur han skapade WWE eller WWF, WWE och allt som har pågått där då med allting, och där kan man ju tipsa om, det finns faktiskt på Netflix en helt ren dokumentär om McMahon. Jag kan då rekommendera, om man verkligen vill gå djupet på honom, så finns det en podd som heter Behind the Bastard som gör, jag tror det är 5 avsnitt om honom. Den är riktigt bra. Det handlar alltså om, den här podden tar bara upp de största skitstövlarna i världshistorien. Han fick 5 avsnitt i den podden.
Ja, det kanske säger en del att han har en sida som inte är så trevlig kanske också.
Jag vet inte hur många avsnitt typ Hitler fick, men McMahon är nog uppe och slåss med den gubben där, om jag ska vara ärlig.
Det är en kontroversiell person på sitt sätt, skapare av WWF och sedermera WWE. Men han är ju inte i bilden längre, så att han är ju inte kvar i som kreativt dragplåster, eller vad heter det, hjärna.
Nej, precis. Och han, dessutom då att han ägde bolaget. Nu ägs ju bolaget fortfarande lite av, jag tror det är hans dotter är väl inblandad där, för att det är ju då Paul Vesk, Triple H nu, som är den stora kreatören som driver hela WWE-skeppet då, och med bravur får man ju säga. Det är ju han som nu har tagit det då till Netflix bland annat, och vilken succé det har varit. Jag tittade på första avsnittet där de faktiskt var i Frankrike. De gör ju sån här lite, de flyttar ju hela showen utomlands med jämna mellanrum. Nu nyligen var de till exempel i Italien, om det var i Rom eller Milano eller något sådär, och så har de varit i London och lite sådär. Men just det första avsnittet kom från Paris, Frankrike, och jag vet att en nuvarande då stort namn som är Jay Uso, som har en spektakulär entré får man väl ändå säga, där de släcker ner arenan och alla står med sina mobiler och git som det heter då, man gungar i kack. Ja, jag kan inte annars gå in på Netflix och se entrén där. Fransmännen gick bananas, eller jag vet inte vad det heter på franska då, le bananas. Det var häftigt att se faktiskt.
Ja, men det är otroligt. Det var även Bryssel vet jag, såg jag när de var nu i den här Europaturnén. Otrolig publik i Europa och otrolig Jag gillar ju det här med Jeet. Jag tycker ju han är en rolig karaktär. Det är ju också en sån här grej. Herregud, jag är 53 år och tycker det här är skitcoolt. Och jag fattar inte varför. Förr i tiden, ibland, okej, jag kanske inte står och basunerar ut. Jag är ett wrestlingfan, men nu, det är så underbart att ha kommit upp till den här. Det spelar ingen roll. Jag är stolt att jag gillar wrestling. Jag tycker det är underbart. Det är så jävla kul.
Ja, men det är ju det. Och det har ju blivit så mycket mer nu också. Jag kan tänka mig, vi har ju till exempel något som inte har nämnt nu är ju den kvinnliga sidan av wrestling. För att det är ju också en sån här som har blivit jättestort nu. Där det tidigare var då under Vince McMahon var en sån här, de hade något som hette WWE Divas som mer var någon sån här blondiner med speciella kroppar som skulle visa upp sig i princip och slita kläderna av varann, vilket ja, man tyckte nästan redan på den tiden att man fan är det här, det är ju inte det här vi vill se liksom, utan vi vill se Andrew the Giant gå i backen liksom, det är det vi är ute efter. Men nu har ju kvinnlig wrestling gått över, och jag tror det är faktiskt lite på grund av just Paul Levesque bland annat som har drivit det en del, att de har fått ta för sig. Och jag kan tycka någonstans att den kvinnliga wrestling-scenen är minst lika intressant, med lika intressanta karaktärer som vi har nu, ett stort namn som Rhea Ripley, vi har Nia Jax som är någon kvinnlig variant av Andrew the Giant, eller någon sån stor tjej, vi har Alexa Bliss, ja, men det finns massa namn nu som är uppe på den kvinnliga, och de gör ju minst lika spektakulära saker som herrarna gör i sin del.
Ja, absolut. Och den här gamla attitude-eran med divas, det kändes ju, det kändes helt unket på den tiden, och i dagens det är ju liksom helt, det är en ganska sunkig parentes, just det där sätt som att man använder det som någon sorts, det var nästan som att Vince McMahon använde det som någon, han skrev ju in sig själv i de här storiesarna, jättekonstiga saker som försiggick då, men nu är det verkligen det är riktigt de tar det verkligen på allvar och gör det på ett bra sätt. WWE, de vill verkligen någonting med det här, och det finns en otrolig talang som de tar vara på, känns det som.
Ja, men de gör ju det. De har ju till och med tagit in namn då som Ronda Rousey, som är en etablerad MMA-fighter. Som, alltså, hon har ju gått och vunnit världstitlar i MMA, har jag för mig. Jag är inte så jätteinsatt i just MMA-scenen, men hon gick in och de gjorde någon kvinnlig variant av Roddy Piper, som var en av de här stora namnen från start, och med sin skotska kilt och skinnjacka. Och hon fick faktiskt ärva hans riktiga skinnjacka, och sett i en dokumentär. Så hon har den på sig i WrestleMania och går omkring med den då. Och hennes t-shirt då är ju med Rousey. De samma font liksom och allting, och färger och sånt. Så att hon gjorde en grym insats, tycker jag.
Parentes bara med Roddy Piper som var med. Han var ju skådis också med They Live med John Carpenter, och gör en backdrop. Vi kollar på den filmen och bara gör en backdrop i någon gränd. En wrestling move dyker upp i filmen. Ja, parentes. Men jo, men det är fantastiskt att den damdivisionen, så att säga, det är riktigt det är någonting som är utvecklas väldigt mycket och har utvecklats väldigt mycket under de senare åren.
Ja, överhuvudtaget talangdelen har ju utvecklats, för de har ju till och med gjort så att NXT finns det ju något som heter inom WWE då, som är, de har ju Monday Night Raw och SmackDown på lördagarna, så det är två olika liksom, de har interna, det är en rest kan man nog säga från det här WWE-tiden med WCW, mycket W här nu, men då när de kom på att man kunde kriga kanaler emellan, då behöll de ju det då, att de skapade två olika lag då inom WWE, de blåa och de röda då, som är, så skickar de stjärnor fram och tillbaka mellan där och skapar olika, och de invaderar varandras shower och allt möjligt då, va? Men nu har de även tagit upp då NXT, som är deras talangprogram, tror jag det är, eller vad, ja, där de då liksom dels visa lite vad de får för träning, men också liksom att de bygger de nya stjärnorna som kommer då. Och det är ju många, jag menar sådana som då Randy Orton, John Cena, Batista, alla de här kommer ju från de här programmen liksom, där de har tränat dem och sen då så småningom etableras. För det är också en sån här sak som vi pratade om i början, liksom att man tycker så här, oh, men fan, det kommer aldrig komma någon ny Hulk Hogan, det kommer aldrig komma någon ny Rock, och så det kommer aldrig komma en ny, men det kommer ju hela tiden. Nu har vi, jag menar, just nu är den stora skinande, vi hade Roman Reigns som nyligen var den som bar flaggskeppet helt och hållet genom pandemi och allting. Nu har vi Cody Rhodes som, var fan kom han ifrån helt plötsligt? Han har varit borta 10 år och helt plötsligt lyfts han upp och blir stjärnan i WWE. Och det kommer nya spännande namn hela tiden.
Ja, för det känner jag. Jag har ju missat, alltså jag hade WWE Network, alltså den här streamingtjänsten, under ett antal år. Men då tittade jag mest på gamla galor och så kunde det gå månader, jag inte kolla. Men nu på senare år har jag börjat sätta mig in i det här. Och det är en viss barriär man måste ta sig över, känner jag, för att lära känna de här nya karaktärerna. Men nu har jag börjat komma in i det igen, mycket tack vare på senare tid också att Raw och SmackDown sänds, så att man kan hänga med i de här utvecklingen mellan de stora galerna. Och jag känner att det tycker jag är jätteroligt nu att man kan få, ja, men typ en sån här som LA Knight, tycker jag är en fantastisk underhållare, och Gunther, det är
ringgeneral,
en riktig ultra heel. Han är så mycket heel så att det kan inte bli, men han gör det så jävla bra.
Och alla älskar honom, inklusive alla wrestlers älskar honom, för han är old school och kör sån här, jag vet inte vad det heter, när de slår varandra på bröstet, ja, sån här, det låter så att man liksom, man blir svettig bara man hör hur, och ser hur röda de blir på bröstet liksom.
Ja, det är klassisk Ric Flair som är en av mina gamla favoriter. Det var en sån här riktig slap på bröstet. Det kunde låta så att det ekade, så att folk fick sätta på sig, folk fick hörselskador på längst bak i raderna för att det smackade till så.
Och där har du också en sån grej, just det här vi snackar tidigare här om att man ska få varandra att se bra ut, och det har ju nästan blivit en tävling då när Gunther ger den här rappet på bröstet till att man ska sälja det här slaget, och de studsar och far som bollar runt i den här ringen och landar upp och ner och landar på huvudet.
Ja, det är så roligt. Har du sett det här? Det är så roligt, det här overselling kallar man ju det, när någon överdrivet. Det finns några klipp, Shawn Michaels har gjort några sådana grejer.
Jag vet att The Rock är en sån klassiker, och de skulle ha han, vad heter han nu då, Steve Austin, hans stunner som de skulle översälja, och de, det gick nästan, de slog vad bakom vem som kunde göra den bästa cellen på hans stunner.
Så jävla roligt, jag tycker sånt är underbart, för att där ser man ju komiken i det hela, att det är ju ändå, men det är en fin blandning mellan olika element som jag också gör att jag gillar wrestling, att det är så, det är väl det som man fastnar från början, att det finns en, det är ju en glimt i ögat, fast ändå, det går inte att jämföra med någonting annat egentligen. Det går inte att jämföra med film eller teater. Det är ju element från alla möjliga olika sorters.
Och folk älskar det ju, för att det är ju också så här att en stund är publiken jätteallvarlig och vill vara med och ta det som sanning, och sen när de gör den här oversellen så älskar de det också, trots att det är totalt liksom saboterar det andra liksom. Och så, ja, det är ju det här som är entertainment. Alltså, någonstans för mig så har det ju aldrig varit intressant att se två övervuxna bebisar i skinnkalsonger stå och slå på varann. Den biten är egentligen ganska ointressant, utan det är ju den här storyn, det här spektaklet de bygger och hur de manipulerar publiken att liksom hänga med i det här, och hur publiken också driver på från sitt håll vad de ska göra.
Ja, absolut, och det tycker jag är roligt nu när man, nu har jag börjat komma in i det igen, så nu börjar jag undra, jag går och tänker på det här, men hur fan ska de, hur Cena och Cody Rhodes, vad kommer hända nu egentligen? För det är ju också en byggande inför det här WrestleMania 41 som kommer snart. Ja, vi kan ju ta det, John Cena blev heel.
Ja, det är ju det, alltså John Cena är ju på något sätt, alltså man får väl ändå säga att Hulk Hogan, jag vet inte om han har varit den största och bästa av alla wrestlers, men han var ju definitivt den som satte wrestling på kartan, får man väl ändå säga. Han var, alla som var intresserade av wrestling visste vem Hulk Hogan var, och det har ju kommit några sådana jättekaraktärer genom åren. Du har ju The Rock, men jag tror ändå John Cena har under många, många år varit den absoluta stjärnan på något sätt. Och dessutom så har han ju till skillnad då mot The Rock, som egentligen var lite så här en heel som blev, och samma med Steve Austin som också var på något sätt en heel som blev folkets favoriter. Jag tror The Rock till och med kallar sig The People's Champion eller något sånt där, va? Och, men John Cena har ju alltid varit hel yllekillen som har varit the good guy, den bästa av det bästa. Han har varit så polerad så det nästan varit löjligt med sin mejslade Michelangelo-kropp och styrka och allting, och han har varit, han skulle vara hälsa på små barn och det har varit allt sånt där. Och nu då i och med WrestleMania 41 så har han ju först annonserat att han skulle göra sin sista, sina sista shower nu då. Ja.
Han ska ju,
han ska avsluta sin karriär nu, och då börjar det ju egentligen med någonting som heter Royal Rumble, som är på året, början av året, så är väl det första stora evenemanget där det är då 30 personer som hoppar in. Både först så kör de Royal Rumble för damerna och sen så kör de för herrarna. Den som vinner Royal Rumble får fritt välja att utmana någon av de två stora mästarna då, antingen The Undisputed Champion eller The Heavy World Title då. Man får välja vilken det är. Sen kommer då vad heter den här med cellerna där?
Ja, Elimination Chamber.
Elimination Chamber är då där man går in då, där några, man, det är som något lite tabell slutspel där man då några får slåss några matcher om att få vara med i The Elimination Chamber. Den som vinner där då får utmana det, om det andra bältet som blir över då, när de vinnaren från Royal Rumble har valt sitt bälte som de vill slåss mot då på WrestleMania. Och sen så byggs det här upp då fram till WrestleMania där vi nu är då. Och det blev ju så då att i Elimination Chamber så vann ju John Cena och alla var överlyckliga. John Cena tillbaka, han ska få en chans. Den här, våran absoluta hjälte, ska få möta Cody Rhodes som är våran absoluta kämpe. Och då har du helt plötsligt två good guys som skulle stå mot varann. Och vad händer då, Jonas?
Ja, då är det ju så här att då, jag kan säga också, jag har haft då, jag vet ju vem John Cena är, men jag har inte följt honom på det sättet. Det var ju min luddiga tid där med wrestling. Han har ju hållit på jättelänge i och för sig, så jag har ju, han har ju passerat förbi så, men jag har inte haft koll på han på det sättet och inte haft någon större relation. Men då gör han ju en heel turn. Han blir ju, han vänder ju mot Cody under, med The Rock som med i ringen där, och som The Rock är ju tillbaka som någon sorts the final boss som de kallar honom nu. Men då, ja, i alla fall för att göra det kortfattat, så blir Cena blir en heel, han blir bad. Cody blir sviken, övergiven, förnedrad inför hela, inte bara svenska folket utan hela wrestlingfolket. Och ja, och sen så gör de, då har de ju byggt på det de senaste veckorna efter, ja, de senaste tiden fram till mot WrestleMania nu. Och de, det är ju det som gör att nu har jag ju blivit, tycker det är skitintressant, och jag då, hans heel karaktär det är inte så att de har dratt på han någon konstig ny mundering och att han bara pratar annorlunda, utan de kör samma entrance, vad heter det, entrémusik, eller ja, musiken han kommer ut till, samma, han är, han har samma look, men det är något med han. Han pratar till folket, han uttrycker sin besvikelse över publiken och att allt den här fasaden han haft under alla år, att under det har det kokat någonting som nu kommer ut.
Precis, och i detta då så har de ju även då slängt in The Rock som är tillbaka, som nu då är, han är ju alltså inte chef för WWE utan för de här nu då som äger både WWE och MMA och alla de här, jag kommer inte ihåg vad det bolaget heter där då, men han,
KO, han är med där på något sätt.
Ja, han är någon sån där, och helt plötsligt så har då John Cena, för både John Cena och The Rock har ju dessutom gjort Hollywood-karaktärer, så de är ju sellouts sen tidigare. Det är lite att de har lämnat wrestling för Hollywood, och nu spelar de på det också då, att de ska minsann, Cody Rhodes har fått erbjudande om att han från The Rock, att han skulle kunna få precis vad han vill om han gav The Rock sin själ, och nu är det John Cena som har gjort det, och det har ju blivit en jättegrej det här då.
Ja, för det är ju det som, Cody stod emot The Rocks lockerop, och det var ju då Cena vände mot honom, och det blir, men jag tycker det här visar de att de har gjort det så, ja, men jag tror det var i Bryssel första kvällen han kom till Europa, när John Cena kommer ut, och det bara, ja, någon av de här kvällarna i alla fall i Europa, och publiken är ju fantastisk i Europa. De lever ju sig in i det här så jädra mycket, så det blir en sån sjukt stämning. Och de buar ju åt honom och verkligen... Fast det är ju som att hylla honom, för det är ju det han vill åstadkomma, och han lyckas ju. Det blir så elektriskt i arenan.
Ja, han suger ju åt sig det här buandet, ja, och vänder det till att göra en promotion, som det heter. Han pratar i ringen till publiken där han får dem att bli ännu arg. Han eldar upp dem, och det är ju det här som de är så jädra duktiga på, de som, för vi pratar ju också om det. Vi har ju till och med faktiskt haft en egen Trollhätte connection till wrestling. Vi hade ju faktiskt Frank Andersson som var med och wrestlade i professionell wrestling. Och säg vad du vill om Frank Andersson, han har ju varit en av världens bästa brottare, har han ju varit. Det har vi ju faktiskt medaljer som bevisar att han har varit. Men någonting han inte hade, det var ju det här att sälja sig och prata för sig. Den var han ju inte så bra på, och jag tror det var där mycket det stöp hans karriär.
Som brottare var han ju, var det väl 3 VM-guld och ett OS-brons och massa andra titlar också som han tog under åren. Men det är ju, och så, som idrottsperson och den talangen hade han ju definitivt. Men det är ju, det, han var ju med i, under den eran när TV3 sände WCW, och det var ju Hoa Hoa som kommenterade, och Bruno Arvidsson, två stycken, ett otroligt radarpar. Så de kommenterade ju mycket Frank-matcher som var med där, och han fick ju aldrig... Han kom ju aldrig upp på den så att han fick något större genombrott. Sådär. Han var med regelbundet med tv-showerna och sådär, men han hade inte riktigt, ja, men han hade inte den förmågan kanske då att spela med publiken och promos och att i ringen och agera utåt för att få, ja, för att få folket att hänga med liksom.
Nej, och det är ju det som är så viktigt. Det är ju där the entertainment kommer in, och det handlar ju inte bara om sport. Och det är många då, det hade ju Ultimate Warrior som jag pratade om tidigare. Det är många som har fallit där på just det, att de kunde inte, antingen kunde de inte wrestlas men de var duktiga på att snacka, eller så kunde de wrestlas men inte snacka. Men för att bli en av de stora så måste du göra detta tillsammans, och jag tror att ingen har varit bättre på det än John Cena faktiskt, som hade den här han har något uttryck för, han rappar och dissar folk om vartannat på något sätt där, och han är känd för det då, så att som sagt, det kommer bli väldigt spännande att se vad som händer här nu i WrestleMania mellan John Cena och Cody Rhodes då, och hur Cena kommer avsluta. Kan de verkligen avsluta John Cena som en heel, tänker jag, efter alla de här åren?
Ja, för det tror ju inte jag att han kan, men han kan ju inte, kan han vinna nu? Jag tror inte han kommer sluta, för han ska hålla på hela året, men jag tror inte han kan gå ur sin karriär. Det tror jag inte han, de kan inte, det måste vara något att han vänder på slutet eller någonting. Kan det här vara till och med att han spelar ett spel och egentligen, fast det är så jävla, det är så höga insatser just att han, nu pratar jag kayfabe här, att han ändå offrar så mycket för att publiken ska hata honom, för att han i slutänden ska göra någonting som får dem att fatta att allting var att han spelar ett spel för att åstadkomma någonting. Jag vet inte. Och det är det som är så jädra spännande med det här. För då tänker jag ju så här att, men de som sitter och skriver det här, som skapar de här storylinesen, vad har de i åtanke? För de har ju en plan var det här ska leda någonstans. Och det är ju lika spännande det att se, vad fan tar vi vägen någonstans?
Och hur de syr ihop det till slut. För ibland är det så här, hur fasen ska de göra det här? Och så lyckas de på något jädra vänster ändå. Hör du Jonas, vi börjar ju närma oss slutet på det här programmet. Men en sak som jag är intresserad av då. Hur skulle Mad Bull Myrholm klara sig i WrestleMania? Skulle du kunna walk the walk, snacka snacket? Vilken skulle vara din finishing move som man alltid snackar om? Och fick du någonsin göra en finishing move?
Alltså, det var många svåra frågor på en gång, men jag hade ingen finishing move, men jag tror att det skulle vara The Myrverizer, eller något skulle det heta, eller Mr, eller en trippel myr, en myrslok, det skulle jag göra. Jag skulle tänja ut den andra till en myrslokssnabel och den inverterad suplex från top rope och sen är det färdigt. Nej, men vi hade ju, får jag berätta den här historien, jag vet inte.
Kör på.
Det var ju så faktiskt att under sjuan, augusti sjuan, precis skulle börja sjuan, jag tror det var någon par veckor innan skolan började eller något sånt där, som kabel-tvn kom till byn. Men det blev ju som så att vi var ju några killar i klassen som tyckte det här med wrestling var djupt fascinerande, och det tog sig väl lite uttryck ibland mellan skåpen. Och då bar det sig inte bättre än att vi då i sjuan, tjejer i klassen,
bland annat min fru.
Hej Erika. Bland annat din fru Erika, en mycket trevlig människa. Bland annat hon, som det är klart att de kom upp i sjuan, och det fanns killarna i nian kanske var lite coolare än vi i sjuan som hade upptäckt wrestling precis och började, citat, wrestlas mellan skåpen. För det var nämligen det alarmet som gick till på klassföreståndarträffen. Så sa vår klassföreståndare Frank att ja, killar, jag ska inte imitera hans röst för jag är dålig på det, men han sa, ja, tjejerna är tjejer, att ni wrestlar mellan skåpen, men det får ni sluta med för det är jobbigt. Så det var väl kanske lite störande att någon man försökte göra en backdrop eller en elbow när någon, vi kunde ju inte det, så att det kunde ju sluta till, men vi var inte så seriöst, men det flög ju omkring lite grann att vi försökte med någon clothesline kanske möjligtvis.
Men jag har ju ändå hört rykten om att ni faktiskt hyrde Läxtorpshallen.
Det stämmer, på Granngårdens motionsanläggning. Skulle tro att det kanske var januari 86, för de var mitt i mörka vintern eller ja, kallt, och så tänkte vi så här, nej, vi måste ha en gala. Och det var då vi hade ju olika karaktärer och satte upp tjockmattan, några plintar som man kunde hoppa ifrån, och då anammade jag namnet Mad Bull Myrholm, tyckte jag lät jättekult. Så jag hade en nyckelring som jag bände ut lite grann och satte i näsan som en näsring. Och sen så gjorde vi, hade lite, det var ju någon gammal Tandbergman-spelare där inne i gympasalen, så vi hade med något kassettband och körde lite intromusik och sådär. Och så wrestlades vi lite grann, fast vi kunde ju inte, det var ju väldigt ganska riskfritt skulle jag vilja säga. Men allt förflöt ganska bra, det var skitcoolt.
Hur många biljetter sålde ni till det här evenemanget?
Det var en closed circuit. Det var en slutet.
Pay-per-view.
Pay-per-view. Det var inga som kunde ringa in och beställa. Men det var lite jobbigt sen när vi såg, vi rundade av, det var ju som en stor gala där. Så när den började lida mot sitt slut så såg vi att fan, där i kulisserna där borta där man hade varit lite, ja, man körde in redskapen, om du kanske kommer ihåg, in i där. Ja. Så bara såg man, vad fan, det är ju ansikten där borta. Nej men jävlar. Det är ju några killar där i nian som de har hyrt hallen och ska kanske göra någonting efteråt, och de stod och kollade på oss när vi höll på där, så att då bara, det var som att man ville sjunka igenom.
Det blev inga autografsigneringar där då?
Det blev bakdörren ut, baklänges, krypande i buskarna och en exit som, idag kan man ju tycka att jag står för mitt wrestlingintresse, men just där och då var det var lite halvjobbigt.
Jag förstår det. Men jag tänker så här, Jonas. Det låter ju nästan som vi ska ha ett live-avsnitt på det här någon gång alltså, och se om vi kan visa lite moves från Mad Bull, och du kanske kan hitta den här gamla ringen och stoppa i näsan och lite såna här grejer.
Jag hade en perm som var inklädd i folie som mästarbälte, men jag kan inte göra några moves, för då skulle jag skada mig. Tyvärr, jag är inte så rörlig som man kan tro.
Ja, nej, men det kan jag förstå, för jag är ungefär där också nu, 50 år fyllda här. Men jag har en tanke med det här, Jonas. Det är ju så att det här med wrestling har ju faktiskt expanderat även här i Sverige. Och det finns ju numera någonting som heter GBG Wrestling som anordnas i Göteborg med jämna mellanrum. Så jag tänkte att du och jag faktiskt ska ta vårt pick och pack någon dag och sticka ner och se GBG Wrestling. Kanske intervjua dem där och... Vem vet, vi kanske får komma in och dra en och annan move i ringen mot någon av de här proffsen och se hur vi står oss. Vad tror du om det?
Helt plötsligt står man där. Vad fan var det som hände? Jag har en titelmatch ikväll och jag har inte ens badbyxorna med mig.
Tag team. Geekpoddens tag team champions här.
The Läxtorp Twins.
Precis.
Och vad ska du heta?
Ja, men jag har ju både Star-Lord och Red One från, och sen så har jag ju då Q. Jag hade ju tanken då någon gång att när jag jobbade med film så var ju min position på engelska eller amerikanska, så heter ju den positionen Grip. Så jag tänkte att jag skulle vara The Grip Kustosik.
Det är ju svincool. The Grip, vad ska du ha för grepp
Då hade jag faktiskt tänkt, för att jag jobbar ju mycket med kilar och så, ja. Så jag tänkte jag skulle komma på någon move som var the wedge.
Ja, det är bra.
Så att, vi får se om de nappar på det här då. Men jag tänker vi
Trollywood suplex.
Precis, vi får se, vi kanske har någonting på gång här. Vi spar den, vi tuggar på den, vi får träna lite här i kulisserna och så får vi se när det blir dags för detta. Men jag tycker vi satsar på att se vad vi kan få ihop med GBG. Jag hoppas att ni har tyckt att ni har fått en introduktion i varje fall till wrestling från från mig, Robert Starlord Red One, och från våran gäst
Mad Bull Myrholm,
som numera är då Geekpoddens wrestling-expert. Och
jag vågar inte kalla mig för expert, men
jag tror du har mycket mer kunskaper än vad du tror om det här, Jonas. Ta till dig äran här nu. Vi ska se om vi inte kan få upp en bild på det här med någon sån luchador-mask eller någonting här så småningom. Men med det så tackar jag för att du tog dig tid och kom hit. Och ja, vi får se vad som dyker upp härnäst i Geekpodden. Så fortsätt lyssna alla ni, och gå gärna in och likea om ni är på den plattformen ni lyssnar. Likea oss, skriv kommentarer, allt sånt. Allt sånt mottas gärna. Och har ni några idéer som ni själva vill höra, kontakta oss. Ha det gott, så hörs vi.